Någonstans växte under sommaren inte en gröda utan en sjuka. Alltid växer något. Den tog fäste där den kom åt och livnärde sig på bristerna och hungern. Den satte sig på huvudet och styrde den drabbade, inte till stilla insomnade utan till möte och smitta. Så klok var den, sjukan. Många av de sjuka stupade dock på vägen till varandra, när landet var alltför avlångt och vägarna usla och smittan for därför inte i någon hastighet. När kylan nu snart höll människorna hemliga för varandra skulle sjukan sova till våren. Men den hade ingen brådska och inte heller mer avsikt än havsvågorna.
Judit ledde geten och geten Judit ut efter älven. De sov i ängslador, övergivna eller bebodda gårdar och kåtor, vilka alla blev stadigt glesare, och i brist på dessa under granar eller björkslanor. Regnet ersattes av allt friskare vind. Tall byttes mot gran och gran mot björk och älvnära myrar som inte lät sig undvikas. Bären växte glest och Judit pressade dem hon fann och sparade i ett knyte. Renarna hon mötte höll sig allt oftare samman och åt av starren från myrarna och den torkade men nu vätta marklaven. Björkarna blåstes kala. Det var gott att löven nu la sig under snön innan den kom så att det inte bildade isskorpa mot renarnas vinterbete. De få gårdarna var nu alla bebodda, enstaka familjer med små barnkullar vid marker så steniga att torkan inte nämnvärt bet på dem. Torkan hade gjort jorden lös och diken och kanaler hade grävts kring om små teg omgärdade av stengärden. Människorna var starka och krokiga av allt bärandet och även barnahänderna var klor. Barnen skötte sig själva och varandra, även det som nådde henne bara till koldkörteln. De ville inte tvätta sina kläder utan föredrog dem smutsstyva mot vinden och vattnet. Judit var inte till mycket hjälp för gårdsfolket, men det avkrävde henne heller inte något. De delade maten med henne under förevändning att den liks var otjänlig för kustbon, att den måste idisslas. Geten Judit gav ingen mjölk ännu, men den lilla skit hon la ifrån sig kastade det gärna på tegen. Även Judits skit tog de tillvara på det sättet. Bara detta kunde hon alltså bistå med. Ännu längre norrut odlade människorna inte alls, och då skulle inte ens detta vara någon färdighet. Vad behöver jag kunna för att leva? Och jag måste veta maten. Även värmen får jag från maten. Men människorna, visst behöver jag människorna. Dem har vi. Inte behöver jag söka dem. Och vattnet, det har vi överallt. Hur vet jag var jag ska söka maten? Det lärde jag själva hungern. Det var ett sådant arbete detta. Åkerbruket, lika som skötseln av ren och annat fä. Detta var alltså ändå lättare än som Judit nu såg framför sig, att planlöst beta av skogen och marken. Hon fann sig tills vidare lång och ovig, även i talet. Plötsligt var Judit lik sin mor Siri. Det hade hon inte varit tidigare. Ett starkt främlingskap tecknade sig också, en utstötning. Siri hade återvänt hit upp, dit hon en gång blivit rövad. Hon hade gjort så av egen vilja och även berättat det för Lo som inte skulle komma med. Det var många år sedan. Det fick musklerna Judits att skaka och så fortsatte hon sin vandring i denna slående bekantskap. Jag går i dina spår om jag så icke finner dig. Och med ens färgerna blivit hemlika föll höstens första snö. Sparvhalvorna lades om varandra och gömde färgerna. Spåren efter vandrarna var svarta. Smälte en av sparvhalvorna på en nästipp blev den bara en mycket liten droppe vatten. Den förmådde inte göra någon kall. Istället vävde flingorna värmande fäll och inte var snön heller tunggodd där den låg på marken. Snöendet upphörde redan samma dag och sedan blåste allt sammans sönder av en storm. Judit hade sett stormen när den välts upp ovan henne, när solen en stund visat dess mur.